Jesus, tack för att du är så stor, att du är så helig, att du är så mäktig, att du är mäktig att bryta in i våra liv och tala liv, Jesus. Att tala det som vi behöver höra från dig, från ditt hjärta. Det du är stark och mäktig nog att förmedla, Jesus. Och vi bara upphöjer dig, vi bara ärar dig, Jesus. Vi ger dig allt lov, vi ger dig allt pris. Ingen är som du. Ingen är som du i våra liv. Ingen är som du i den här världen. Ingen är som du i himlarna eller här på jorden. Utan du är så upphöjd och så helig. Och tack för att vi får närma oss dig den här stunden, Herre. Och vi ber så i Jesu namn. Amen. Tack lovsångsteamet. Ni får jättegärna sätta er ner. Gott att få se er här igen även denna söndag. Jag är så tacksam att jag fick vara med på den här Englandsresan som ni fick höra lite om. Jag känner mig glad att fått chansen att åka med de här härliga ungdomarna och få göra så många spännande upplevelser som ni bara fick höra ett litet smakprov från. Men jag kan ge er ett tips att de berättar nog jättegärna mer om ni går fram och frågar dem efteråt. Men vi hade fantastiska dagar. Vi började då med de här två dagarna på Restore Hope som jag berättade lite där också. Sen så åkte vi till London en hel dag. Fantastiskt. Så gött att vara där, se Big Ben. Vi åt hamburgare och vi hade det riktigt, riktigt bra. Såg passionsberättelsen, delade ut biblar och mycket annat. Och det kändes liksom som att resan, den byggdes upp och den byggdes upp. Det blev bättre och det blev bättre. Och så vaknade vi upp till den sista dagen. Och det kändes att det låg i stämningen hos de här ungdomarna att nu är det sista dagen innan vi ska åka. För på söndagen skulle vi nämligen gå upp 2 på morgonen. Så det var inte så jättemycket kvar av söndagen, utan det var lördagen som var nu gäller det att ta vara på den här dagen. Och vi hade bokat in mycket spännande. Vi åt frukost och sen så var det den här delningen som Ebba berättade lite om. Vad som ligger på Guds hjärta som de har fått be om. Och det fantastiska i att det var så mycket som stämde. Men under den här resan så hade vi fått förmånen att träffa Jared och Charlene. Det var de som ledde resan och som Filippa kände sedan tidigare. Och liksom man hade fått smaka på vad är det som ligger på deras hjärtan för de här ungdomarna. Och i alla fall jag hade liksom gått och väntat på vad är det som kommer under den här sista dagen då de ska ha undervisningspass. Och när vi satt där, det var så här klassisk engelsk heltäckningsmatta. Alla ungdomar hade tagit sig en varm choklad. Och det kändes liksom som att det låg en så här andäktig stämning över rummet och man lyssnade så där intensivt som man lyssnar på någon som man vet har någonting viktigt att förmedla. Och om jag ska försöka likna det med något så kanske det tangerar den här känslan när man sitter vid någons dödsbädd. Och man lyssnar intensivt på vad är det här sista som du vill förmedla. Eller när man ska säga farväl till någon som man älskar. Den där sista stunden när man vill förmedla det allra viktigaste. Jag älskar dig så. Och vi ses snart igen. Den känslan låg över rummet. Och Jared han börjar berätta om sitt liv. Han börjar berätta om var han har varit. Att han inte alltid har följt Jesus. Och han berättar om hur han nedslagen av livet, han hade haft det väldigt tufft. Han fick ett möte med Herren vid sin sängkant som gav livet en ny riktning. Och med tårar i ögonen och gråten i halsen så säger han att jag känner Guds hjärta för er. Jag känner Guds hjärta för att ni ska få det här mötet med Jesus. Det är inte ofta man ser en man gråta, så det var väldigt starkt. Och det är om det Guds mötet som jag ska tala om idag. Vi ska läsa dagens text och den kommer ifrån Matteus evangeliet kapitel 17 och vers 1-8. Och den kommer även upp här på skärmen. Står det så här. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra 3 hyddor här. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa, res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken så såg de ingen annan än Jesus. Och i dagens predikan då ska vi få följa med just de här karaktärerna. Vi ska följa med Petrus, Jakob och Johannes upp på förklaringsberget. Och jag känner lite när jag har försökt berätta om förklaringsberget. Alltså jag tycker inte riktigt att det namnet liksom fångar vad det är som händer där. Jag fattar ju rent intellektuellt att det är där Jesus förklarar sin härlighet. Han förklarar att han är Guds son. Att Gud förklarar det inför honom. Men jag tycker nog mer om det på engelska. Där det kallas the transfiguration. Typ på svenska skulle det kanske bli Jesus på förvandlingsberget. Det tycker jag fångar vad det är som händer där egentligen. Och vi får följa med dem upp på berget. Och det kan vi läsa om att det gjorde de väldigt ofta. Petrus, Jakob och Johannes, de följde ofta med Jesus. De följde ju honom vart de än gick. Och ofta så tog han dem upp på berget. Så det här var någonting vanligt som de brukade göra. Och jag tänker att det kanske säger någonting till oss också, att det där mötet med Gud, det kan få ske i det allra mest vanliga som vi gör. I de vanliga vanorna som vi har varje dag. Men väl där uppe på berget, då händer det någonting väldigt speciellt. Någonting som är allt annat än alldagligt. Och lärjungar, de trampar ju upp här för berget i godan rå. Kanske blir deras steg tyngre och tyngre för varje steg upp de tar för berghällen. Och den varma vinden kanske blåste i deras linnetunikor. Men förutom vinden så tror jag att uppe på berget var det alldeles tyst. Det var ingen tid för småprat eller chitchat, utan de emellan, lärjungarna och Jesus, där var det tyst. Och de betraktade Jesus och väntade med spänning. Vad ska hända här uppe på berget? Och kanske var det så att även den här andäktiga stämningen som vi fick känna i England var där på berget. Och plötsligt i det så skiner Jesu ansikte upp som solen. Så där bländande som det bara kan vara lite närmare ekvatorn. Och hans kläder liksom fullkomligt lyser. Jag älskar Markus som försöker fånga det här i ett annat evangelium. Han försöker liksom beskriva hur vita är de här kläderna egentligen. Och då skriver han att hans kläder var skinande vita. Så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Alltså så där vita var de. Det var någonting övernaturligt över Jesus på det berget. Och människor som har läst Bibelns texter långt längre än vad vi här under hela kyrkans tid har liksom försökt fånga vad var det som hände där på berget. Hur såg det ut? Hur kan det ha känts? Och bara för att väcka ert sinne lite, jag gör det ofta själv, men så många har ju fångat det via konsten. Så jag tror att vi ska få upp några olika tavlor som människor har ritat. Över vad var det som hände där uppe på berget? Ljussättningen ser olika ut. Omgivningen ser olika ut. Man försöker fånga olika saker. Men människor har levt nära texterna, bearbetat dem, försökt komma så nära in på som de bara kan. Och det där är någonting som jag förundras över väldigt mycket. Och det är många som gör det även i vår tid. Försöker se, ja, men hur kan det ha känts? Hur kan det ha sett ut? Hur kan det ha doftat? Och en person, jag tror inte att hon är här idag, men Alexandra Hyllerud här i vår församling. Jag tycker att hon är ju så duktig på att fånga just det där. Att hur kändes det? Hur var det i bibelberättelserna för att göra det mer levande? Och på lördag som vi informerar om så ska vi iväg på en stilla dag. Och jag hade förmånen att få vara på den även förra året. Vi hade den i höstas. Och där var det en övning när vi fick just sätta oss in och göra den här typen av bibelläsning. Där man verkligen får uppleva, sätta sig in. Och kanske om du har ett förhållande till Bibeln som är så här, ja men jag känner inte så jättemycket när jag läser Bibeln. Det är lite svårt att sätta mig in i hur det var och ta till mig. Så kanske den stilla dagen, men kanske den typen av bibelläsning skulle kunna hjälpa dig. Och det här det är ju en berättelse om Petrus, om Jakob och Johannes och deras möte med den förhärligade Jesus. Och hur Jesus i ljus och prakt fick förhärligas inför deras ansikte. Men kanske det där såg annorlunda ut för dig. Jag försökte skriva ut lite i nyhetsbrevet att ni kanske kunde fundera över, har jag någonsin upplevt ett sånt här Guds möte? Har jag varit med om det? Och kanske det såg annorlunda ut för dig när Jesus en gång förhärligades inför ditt ansikte och när du fick det där mötet med honom. Och det behöver inte vara så här dramatiskt som det var för Petrus, Jakob och Johannes. Utan du kanske förklarar det på ett helt annat sätt. Men oftast så vet man om man har varit med om ett sånt tillfälle. Kanske beskriver du det som Jared, att du satt ensam i din kammare. Och plötsligt kom Jesus in och förändrade din situation. Kanske beskriver du det som att du i en stund av stillhet eller mitt i en folkhop hörde Guds röst. Eller kanske du beskriver det som att du i en stund av oro och ensamhet såg ett stort ljus bryta in i din tillvaro. Eller kanske du beskriver det som att du i en stund av lovsång kände starkt att det här är vad mitt hjärta har längtat efter. Här hör jag hemma. Och gudsmötet, det kan ofta vara så svårt att sätta ord på. Jag vet själv om man möter människor och man ska förklara ett sånt gudsmöte som verkligen fick betyda något i ens liv. Att det kan vara lite svårt att fånga det. Och de kristna mystikerna är väldigt inspirerande människor som levde nära Jesus under alla år. De menar att sådana gudsupplevelser kanske inte ens bör sättas ord på, för att orden liksom kapslar in det här fantastiska som inte ryms inom orden. att orden inte till fullo kan fånga det där oförklarliga som sker när Jesus möter den. Och jag tror att det finns ett visst mått av sanning i det. Men många som får det där livsförvandlande gudsmötet vittnar om att det ofta innehåller några saker som vi också kan känna igen i den här texten som vi precis läste. Och jag kommer också återkomma till det någon gång under predikan, men låt mig ta några punkter. Jag tror att gudsmötet, det förhärligar Jesus. Att när vi möter Gud som får förvandla våra liv så blir Jesus så synlig där vi är. Och jag är ju medveten om att Jesus, han finns ju fysiskt sett inte här på jorden, utan han sitter på Guds faders högra sida och väntar på att få komma åter till oss. Men anden kan förhärliga Jesus i våra hjärtan och göra honom så där synlig. Så man nästan känner att man kan ta på honom. Att anden ger Jesus ljus i våra liv så vi kan se och välsignas av det. Och jag tror också att när vi får ett litet sånt här gudsmöte, då det är inte bara att Jesus förhärligas, utan Gud blir också så mycket större i våra liv. Att liksom allt det där andra, all oro, all rädsla, alla bekymmer, alla vardagsgrejer, det trängs för en stund åt sidan. Och Jesus blir allting som vi vill ha att göra med. Han blir så mycket större än allting som hänt, allting som varit och alla andra röster som talar in i våra liv. Och jag tror det är talande just i texten att Mose och Elia, alltså de här riktiga, liksom, vad säger man, höjderna inom tron. Alltså Mose representerar lagen, Elia representerar profeterna. De var där med honom, men efter en stund som vi läser så försvinner ju de. Och det är Jesus som står kvar. Allting i historien pekar mot Jesus, vem han är och vad han vill i ditt liv. Och när vi möter Gud så blir det just det förhållningssättet till allt det som varit. Att nu är det Jesus som gäller i mitt liv. Och jag tror också att gudsmötet skänker en sån här tillfredsställelse typ. Många gånger då jag har mött Gud i lovsång eller i bön så kan man känna så här, jag vill inte härifrån. Här vill jag bara vara resten av livet. Helt irrationellt, jag måste äta, jag måste sova, jag måste dricka vatten och så. Men man känner, där vill jag vara. Här är jag hemma. Här är jag helt tillfredsställd. Och jag tror att när vi förstår liksom att gudsmötet ger den här tillfredsställelsen, då kan vi också förstå Petrus. Alltså Petrus, han är ju så rolig. Och han är ju så spontan och det ser vi överallt i Bibeln. Men han gör ju det här uttalandet liksom om tälten. Att ja, men låt oss liksom stanna här och bygga de här tre tälten så kan vi bara vara här. Och ha det hur gött som helst. Leva livet liksom. Jag kan fatta det, verkligen. Och jag tror att man kan fatta det om man har haft det där gudsmötet. Att här vill jag vara hela livet. Och man kan läsa om Petrus i många sammanhang runt om just det här textavsnittet. Och liksom hur han kämpar lite med att förstå, han missförstår, han tolkar någonting fel. Och jag tror att texten är just här i samband med de andra texterna. Det säger mycket om hur vi bör tolka det här. Och dagarna innan, vi läste ju att 6 dagar efter det här så hände förvandlingsbergets händelsen. Men dagarna innan så läser vi om hur Jesus frågar lärjungarna. Vem säger ni att jag är? Och många säger, ja men Elia, du kanske är den, du kanske är den. Men Petrus bekänner att du är Messias, den levande Gudens son. Och vilken uppenbarelse, och Jesus säger det själv, att det här har du verkligen fått från Gud. Nu har du förstått någonting som är så kärnfullt. av historien. Men sen kan man läsa om hur Jesus i sin tur, efter att Petrus hade bekänt honom som Messias, började prata om vad som låg framför i hans messianska tjänst. Lidandet. Och till slut att han måste dö i händerna på de skriftlärda och översteprästerna. Och då protesterade Petrus och säger: nej, men det här ska verkligen inte hända dig. Det kommer aldrig att ske. Och där blir Jesus rätt sträng. Han pekar ut hur Petrus helt har missförstått vad det här handlar om. Så först förstår han, du ska vara Messias, men sen missförstår han. Ett liv utan lidande, säger Jesus, det är inte Guds väg, utan det är människors väg. Och man förstår sen att även den här längtan som uttrycks i texten, det är nog också liksom ett missförstånd från Petrus sida. Att de skulle stanna där uppe på berget i tälten verkar inte vara Jesu väg. För plötsligt, medan han ännu pratar, så bryter Guds närvaro in. Och Matteus beskriver det igen, han försöker kapsla in vad är det som hände. Och han beskriver det som ett lysande moln som sänker sig över dem. Vi kände väl lite det när vi var på Englandsresan och fick flyga där bland molnen. Men det var inte så lysande, det var rätt grått. Men lysande moln sänker sig ner över dem. Och moln i Bibeln, det symboliserar ofta och även här just Guds närvaro. Vi kan se det många gånger i Andra Mosebok och även Saltaren, att när det finns moln, det är ofta så som Gud förmedlar sin närvaro och sin härlighet. Och även denna gången så visar det att Herrens härlighet, den är här. Den är nu. Och ut ur molnet så hör Petrus, Jakob och Johannes en röst. Och den säger: det här är min älskade son. Lyssna till honom. Och precis som Gud en gång sa till folket, israeliterna, att lyssna på Mose, så säger nu Gud från molnet att här är Jesus, min älskade son. Lyssna till honom. Mose och Elias som uppenbarat tillsammans med Jesus försvinner ljudlöst. Och kvar står endast Jesus. Jesus och hans lärjungar. Samma tystnad som avbrösts liksom när Jesus förvandlas, den infinner sig igen. Den varma vinden uppe på berget tar återtag om deras linnetunikor. Och förutom vinden så är det alldeles tyst mellan lärjungarna och Jesus. Det var ingen tid för småprat, utan den andäktiga stämningen låg tung över berget. När lärjungar låg där på marken inför Jesus. Och kanske de här orden liksom upprepas i deras inre. Han är min älskade son. Lyssna till honom. Han är min älskade son. Lyssna till honom. Tror jag att det kan vara bra att stanna upp och låta även den rösten ljudas i våra huvuden, i våra sinnen. Jesus, det här är min älskade son. Lyssna till honom. För just Guds mötet och Guds närvaro som symboliseras i det här molnet, det uppenbarar att vi ska lyssna till Jesus. Guds mötet leder alltid dit, att vi ska lyssna till honom. Det leder oss till att följa Jesu röst och den väg som Jesus visar oss. För när Jesus förhärligas inför lärjungarna och när Jesus förhärligas inför oss i våra gudsmöten, så är det just Jesu väg och Jesu öde som uppenbaras. För den här rösten bryter in för liksom att protestera mot Petrus missförstånd, att de skulle stanna där på härligheten liksom i berget och bo där i hyddor. Utan det var ju inte Jesu väg. Det var inte det som den messianska tjänsten handlade om. Utan Jesus, han går till korset för den här världens skull. Han hade också tyckt det varit jättegött att stanna där på berget med Mose och Elia. Men det var inte Jesu väg. Han vet att Guds väg innebär kanske inte den här trygga tillvaron. Kanske inte att allting är så ordnat, allting är så härligt hela tiden. Utan Guds väg innebär för Jesus ett lidande, men ett lidande för den här världens skull som så desperat behöver oss och behövde Jesus och behöver Jesus såklart. Och för att ytterligare förstärka att detta är meningen med den här texten, så ser vi hur Matteus liksom lägger avsnittet om hur Jesuslivet, det är också att bära korset. Det ligger precis innan att så som Jesus bär sitt kors, så ska vi också bära våra kors. Och efter det här avsnittet om Jesus på förvandlingsberget, så ser vi hur han lägger avsnitt om Jesus går ner och möter världens behov. Den värld som lider, den värld som liksom, där var det ju specifikt den här månadssjuka pojken som lärjungarna inte kunde bota, utan Jesus behövde vara där. Men även hur han återigen liksom pratade om sitt lidande för att förstärka, det här är vad vägen handlar om. Härlighet, världen. Härlighet, världen. Allt för att pränta in att Jesu väg inte är att i detta liv stanna på berget, utan möta världen. Och det fanns en kvinna som levde på 1500-talet som hette Teresa av Avila. Hon är också en sån här kristen mystiker. Och jag tycker att hon fångar någonting i en av hennes många böcker som hon skriver och som hon upplever att Gud har uppenbarat för henne. Och hon skriver så här: så länge du lever består ditt andliga framsteg inte i att njuta av mig, utan att göra min vilja. Och det kommer en tid när Jesus kommer tillbaka, då allting kommer förhärligas och vi kommer bara få njuta av att vara i hans närvaro och lovsjunga honom i evighet. Men tiden som är här lever vi i världen för ett syfte. Och det är för att ta den här härligheten, det här gudsmötet som vi har fått erfara, och ta det till den värld som behöver det så mycket. Jag tyckte Bosse Selander, han var ju här för 2 veckor sedan tror jag det var, och predikade. Och det var en predikan som verkligen berörde mig. Men någonting som han fångade var ju hur liturgin, alltså det som händer här i gudstjänsten, det är inte bara till för våran egen skull, utan det är till för världens skull. Alltså vi samlas inte här söndag efter söndag för att vi ska ha någon så här härlig god klubb liksom. Det är fantastiskt att vi får möta Jesus här, och jag gör det, jag hoppas att ni gör det också. Men det som händer här, vi vill ju få ut det. Vi vill ju att det ska utrusta oss så att vi kan vara vittnen, så att vi kan ta det här ljuset som vi har fått lyst i våra ansikten av att fått vara med Jesus till den värld som behöver ljus i en mörk tid. För världen behöver ditt gudsmöte. Så det som händer i lovsången här, ta med dig det ut. De Guds tilltal som du får här, ta med dig det ut. Det som händer på gemenskapsträffen, ta med dig det ut. Det som händer på TGIF, ta med dig det ut. Det som händer på din kammare, ta med dig det ut. Var helst du möter Gud, var helst du är uppe på berget och får se hans härlighet, ta med dig det till den värld som du möter varje dag. Allt det som gudsmötet väcker av förhärligande och tillfredsställelse i Jesus endast är till för att bäras ut till den värld som så desperat behöver oss. Med ord eller bara genom att du får lysa på den plats som du är efter att ha fått vara med Jesus. När du i mötet med Jesus får en så stor kärlek för honom och för liksom platsen där du möter honom, så den kärleken som väcks i dig, ta med den. Världen behöver din tåliga kärlek som inte söker sitt utan uppoffrar sig för den här världens skull. Världen behöver din kärlek som inte tar den enkla vägen utan som står upp och gläds för det som är rätt och det som är sant. Världen behöver din kärlek som bär allt, som tror allt, som hoppas genom allt och som uthärdar genom allt. Och om det här känns övermäktigt för dig, så jag håller med. Det är övermäktigt för oss som människor att bära på någonting som är så stort, någonting som är så bra, mötet med Gud. Och jag tror att även Petrus, Jakob och Johannes, de kände det här. Det här är för oss övermäktigt. Så de föll skräckslagna ner på sina ansikten. Men jag tycker det finns något så trösterikt. Och nu kan förresten lovsångsteamet komma upp. Det finns något så trösterikt i den stunden när allt blivit tyst. Och Jesu mänsklighet åter liksom träder fram inför lärjungarna där de ligger där på sina ansikten. För Jesus är där. Bara Jesus, så som de kände honom, så som de hade sett honom, så som de hade vandrat med honom i så många år. Och varsamt och försiktigt så lutar han sig in och säger, res er upp, var inte rädd. Res er upp, var inte rädd. Jesus tröstade, han uppmuntrade dem och försäkrade dem att den här resan, den gör du inte ensam utan jag är med dig. Jag är med dig. Och Gud är med oss genom att anden är med oss. Anden som hjälper oss upp på berget till en plats där du får möta Jesus och får det här livsförvandlande, omkullkastande, själstillfredsställande mötet med Jesus. För Guds hjärta, det bultar för dig. För att du ska få det mötet med honom. Men anden hjälper dig också från berget till den värld som Gud älskar så mycket. Guds hjärta bultar för de människor som inte kommit upp till berget. Till de som så desperat behöver honom. där du får lysa genom andens kraft och lysa det ljus som du har fått uppleva. Amen.